Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Secondo tema.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala med Katarina Blom om lycka. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Katarina.
Tack.
Kan inte du börja med att presentera dig för våra lyssnare?
Absolut. Jag är legitimerad psykolog och arbetar väldigt mycket med att sprida kunskap och forskning och konkreta tips utifrån ett område som heter positiv psykologi. Där man försöker kartlägga vad är det vi människor egentligen blir stärkta av och vad är det som kännetecknar ett liv fyllt av välbefinnande.
Superintressant ju. Det där vill man ju höra hur mycket som helst om.
Eller hur?
Ja, men vi kommer ju idag att göra det, fast med vinkeln på föräldraskap.
Absolut.
Som väl du ändå har kommit att intressera dig för som en liten nisch i det här.
Absolut. Jo, men det har jag. Också utifrån att jag själv hade äran att bli förälder för ungefär ett år sedan.
Just det.
Så med det har det ju kommit en hel del tankar för egen del utifrån det här. Hur kan man må bra och trivas som förälder?
Spännande. Ja, nu har du ju sagt bakgrunden till varför du intresserade för just det då. En liten parvel på ett. Men jag tänker så här, vi börjar lite brett och sen går vi in på det här lite mer med föräldrar.
Absolut. Specifika.
Superbrett då, vad är lycka?
Ja, det är ju en stor fråga. Och inom fältet så håller man faktiskt en viss ödmjukhet att i slutändan så måste man väl ändå säga att lycka är upp till den personen som ska uppleva lyckan. Det är ju svårt att sätta en definition som alltid ska gälla för alla. Och sen finns det olika sätt hur man kan mäta lycka och hur man har valt att definiera lycka. En del pratar om lycka som att det är någonting som består av både en tankemässig komponent men också en känslomässig komponent. Och den tankemässiga komponenten handlar egentligen om när känner jag mig tillfreds med mitt liv. Så om jag frågar dig hur trivs du liv? Och ditt svar kommer alltså återspegla den här lite mer tankemässigt att du gör en överslagsuppskattning. Ja, men livet är väl rätt bra, så är det trivs med det här och det här. Och sen har vi den här känslomässiga komponenten och den får vi svar på genom att fråga hur mår du just nu? Och där säger jag, ja men jag är ju lite trött eller jag jäktade hit eller vad det nu kan vara. Så det är ett sätt att mäta både att se att det är dels någonting som uppstår i tanken men också någonting som uppstår i kroppen i form av en känsla. Men om vi skulle definiera lycka som någonting där det krävs att det finns en positiv emotion eller känsla närvarande så skulle vi få en väldigt smal definition av lycka. Det blir ju snarare att man kanske känner välbehag eller glädje. Och lycka kan ju vara så himla mycket mer. Så inom fältet så har man valt att bredda begreppet lycka. Och en vanligt förekommande modell är någonting som kallas för PERMA. Det är en akronym där P står för just de här positiva emotionerna, kortsiktiga definitionen av lycka, något som uppstår i stunden men också försvinner i stunden. E står för engagemang, så där får man genast flytta fokus lite mer till kanske aktiviteter. Vilka aktiviteter i mitt liv är det som ger mig djupt engagemang? Och sen R står för relationer. Och alltså när man vill fokusera på de positiva relationerna. Så vilka relationer är det som stärker dig? Vilka relationer är det som gör att du känner dig trygg eller modig eller kreativ? Eller att du känner att du känner dig ihopkopplad eller att du får kontakt med andra människor? Och sen har vi M:et, och det står för mening. Och det här är den mest långsiktiga definitionen av lycka. Mm. Och här brukar jag faktiskt prata lite om just att bli förälder. För att bli förälder är ju inte alltid så behagligt. Mm. Alla dygn och alla timmar på natten. Men det skänker oss stor mening. Och vi vill gärna engagera oss i våra barn oavsett. Även om det är blod, svett och tårar, så vill vi göra det här för att det ger oss mycket tillfredsställelse och just mening i livet. Och sen har vi A:et som står för achievement, eller ett gott utförande. När är det som man känner att ja, men nu känner jag mig kompetent, eller att jag har möjlighet att nå mål som är viktiga för mig. Så att klara av att göra viktiga handlingar för en, har man sett det hänger ihop med lycka och välbefinnande. Och så avslutningsvis har vi ett H på slutet, perma. Exakt. Och det står för hälsa, och då är det den fysiska hälsan man tänker på. Så hur mår jag rent fysiskt? För att en god fysisk hälsa hänger ihop med god mental hälsa. Så det är ja, en modell som är lite bredare som jag gillar att prata om, just eftersom den rymmer ganska mycket. Mm.
Men tänker man så då att man ska ha alla de här perma? Att man ska uppfylla alla, eller kan man liksom ha tre av dem?
Ja, självklart så kan man ha, liksom, det är ju flytande. Livet är ju i konstant förändring, och jag tänker att i olika perioder i livet så är vi olika mycket ihopkopplade med de här olika komponenterna. Mm. Men om man skulle välja någonting av det här, och liksom, var ska jag börja om jag vill stärka mitt eget välbefinnande, så skulle jag säga att det kan vara en god idé att börja titta på det här med R:et, med relationer. För just att ha goda relationer är någonting som man har sett är kanske mest viktigt, eller har störst effekt på vårt välbefinnande utifrån de här olika komponenterna. Mm. Och då tittar man framförallt på inte hur många relationer man har, utan alltså inte kvantiteten av relationerna, utan snarare kvaliteten på relationerna. Så vilka relationer känner du att du har där du kan vara som präglas av förtrolighet, skulle man kunna säga. Vilka relationer känner jag att jag vågar vara lite mer sårbar och kanske be om hjälp eller sänka garden, visa att jag är också bara människa och jag vet faktiskt inte hur jag ska hantera den här situationen. Att vi har kanske någon sån person som vi kan vända oss till, en eller två, har man sett jättebra för vårt välbefinnande. Mm. Så det skulle jag börja med i så fall, att fundera, vem är den personen eller vilka är de personerna, och hur kan jag investera mer tid i de relationerna?
Just det. Och om man tänker då ur föräldraskapet, då skulle ju det kunna kanske vara relationen till barnet, även om det kanske inte är den man är förtrolig med, den meningen att man ber om hjälp och stöd och så.
Absolut.
På barnets ålder. Men...
ja, men precis. För jag tänker att kontakten man har med sitt barn är ju otroligt intim. Mm. Det finns nästan ingen som man känner sig så ihopkopplad med. Så där tänker jag definitivt att det är liksom en glädjekälla och någonting som stärker oss. Mm. Men precis som du är inne på, så kanske det är bra att ha andra relationer också som kan komplettera just de här bitarna som barnet inte kan uppfylla.
Just det.
Ja.
Men även där achievement art borde ju vara aktuellt med barn. Alltså hur man känner sig nöjd med sin föräldraroll och sitt föräldraskap.
Ja, absolut. Och här kan då jag personligen kanske känna att det kan ju också vara det omvända som råder. Mm. Att ibland så känns det som att jag kan vara hur kompetent som helst på mitt jobb. Och sen kommer jag hem och det är bara skrik och jag förstår inte och det är bråk och ja. Och att man kan verkligen känna sig inkompetent som förälder. Även om man är en empatisk och klok och fin människa, så är det svårt. Utbildad psykolog, exakt. Så är det ju svårt att kunna perfekt läsa alla signaler. Och kanske inte ens är det som är syftet med ett barn. Utan man ska bara få vardagen liksom ändå att fungera tillsammans. Men att personligen, att själv vara förberedd på att det finns dagar där man får känna sig väldigt kompetent som förälder. Och ja, nu blev du hungrig och se, jag har förberett här med äppelklyftor i en liten fin plastpåse. Och så känner man sig jättekompetent och duktig på sitt föräldraskap. Och så andra dagar så har man gjort allt man kunnat och ändå så räcker det inte. Ändå så kör det ihop sig. Mm. Så jag tycker att just med föräldraskapet så känns det som att man får hålla vid liv den här tanken att det präglas så mycket av förändring. Att barnet utvecklas och du utvecklas också som förälder och lär dig nya färdigheter hela tiden. Men har du sovit dåligt så kommer dina färdigheter att påverkas. Glömde du bort att äta ordentligt så kommer dina färdigheter att känsloreglera dig själv eller känsloreglera ditt barn förmodligen att påverkas.
Mm.
Så A1, absolut, man kan känna sig väldigt stolt och grym som förälder när man har lyckats få till det, som jag råkade få till det idag. Kände att vi hade en väldigt bra dag hemma. Men andra dagar, nej, då får man inte ihop det lika bra. Och att hålla en ödmjukhet inför sig själv och mycket värme inför sig själv, att det här är stundtals väldigt tufft.
Mm. Men då, det leder mig in på nästa fråga, för jag tänker på det här med förväntningar i stort och smått. Men för jag tänker då att om man har förväntningar att man ska achieve i alla avseenden av föräldraskapet så kommer man bli misslyckad, eller missnöjd typ 98% av tiden.
Ja.
Men om man är nöjd med att man fick in, men som du säger, en full träff om dagen,
ja,
då har
precis.
Man kanske en chans att klara det.
Ja, precis. Ja.
Men hur blir det här då i relation, om man tittar på lycka lite generellt igen då? Om vi, för ibland kan jag uppleva att vi lever i ett samhälle där vi på något sätt förväntar oss att vara lyckliga hela tiden. Alltså en kultur som får oss att tro att man borde vara lycklig jämt.
Ja.
Och så är vi inte det, för det är man inte.
Nej.
Men den här krocken mellan förväntningar och lycka, vad tänker du om det?
Ja, det här är ju lite av ett hjärteområde för mig. Så tack att du ställer den frågan. Jag upplever verkligen personligen att vi lever ju i ett samhälle som har en enorm måendehets. Att man ska kunna prestera ett närmast perfekt mående alla dagar om året, och det går ju inte. Och ibland kan jag känna att vi lever som i en illusion, eller att vi är lurade på något vis, att vi får höra att men bara man gör det här, eller bara jag läser en till självhjälpsbok, eller bara jag lyckas träna mer eller gå på den där yogan, eller så kommer jag äntligen att känna en lättnad eller en harmoni, balans, att jag känner mig tillräcklig eller vad det nu kan vara. Och jag är övertygad om att det kan, finns massa olika saker vi kan göra för att stärka oss själva. Det är ju mycket det jag är ute och pratar om. Men jag tror inte det finns någonting som gör att vi kan för en gångs skull luta oss tillbaka och känna oss nöjda med allt i tillvaron. Livet är ju som sagt i konstant förändring, och vårt känsloliv är ju också i konstant förändring. Och det är ett sundhetstecken.
Mm.
Att vi är levande och att vi utmanar oss, att vi gör saker som kanske är svåra ibland, eller att vi vågar vara sårbara med någon. Så den här strävan efter ett behagligt liv, skulle jag säga, leder oss lite på villovägar.
Mm.
Och också har man sett i studier att försöka inordna ett liv där man maximerar sin egen lycka, har man också sett att de personerna tenderar att bli mer missnöjda i slutändan. Så jag tror att absolut det här med förväntningar, att kanske inte ha en förväntan på att bara jag hittar X så kommer jag äntligen nå en känsla av konstant välbefinnande. Men däremot att kanske blicka tillbaka i ditt liv och se, när är det som jag verkligen har trivts med mig själv, eller i vilka relationer känner jag mig som mest trygg, eller när känner jag mig levande, när tycker jag att livet är spännande och utvecklande. Vad var det du gjorde då, vilka människor var det som omgav dig, sådana saker tror jag kan vara bra. Och hämta förväntningar därifrån, men med mycket ödmjukhet inför att vårt mående är i konstant förändring.
Bra. Bra tanke.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja. Men om man kopplar det här till föräldraskap, för där finns väl ganska höga förväntningar. Kanske framförallt innan man får sitt första barn, då, för sen vet man ju lite vad man ger sig in på.
Exakt.
På gott och ont. Ja. Men vad mäter du när du pratar eller skriver om föräldraskap och lycka?
Jo, men då finns det ju en spännande studie som heter föräldraparadoxen. Och den menar att i den här studien så undersökte man ställer frågan till blivande föräldrar: hur tror du att det kommer påverka ditt liv att äntligen få ett barn? Och då svarade en överväldigande majoritet: jag tror jag kommer bli jättelycklig om att få det här barnet. Mm. Och sen följde de upp de här personerna efter att barnet hade kommit och frågade: hur gick det nu? Hur mår du i det här nya livet som förälder? Och då visade det sig att många hade ett sämre mående än vad de hade haft innan de fick barn. Och här blir det ju en krock mellan just förväntningar på hur vi ska må när vi får barn och hur vi faktiskt mår i efterhand. Mm. Och jag kan igen personligen känna att hur vi pratar om barn och föräldraskap, så tycker jag att vi oftast mest pratar om att det är fantastiskt att få barn. Och även om det är fantastiskt att få barn på olika sätt, så är det ju inte bara fantastiskt. Det rymmer ju väldigt många andra känslor också. Och jag känner mig lite överrumplad över att det finns verkligen en hel regnbåge av känslor som vi inte har pratat om så mycket. Jag tror att min upplevelse av det här är representativ för många människor. Och jag tror också att vi har alla inför att få vårt första barn fått höra från andra: åh, ska du få barn? Barn är det bästa som finns i livet. Och jag kan förstå det nu när man är på andra sidan, för barn är ju sjukt beroendeframkallande. Det räcker med att det går några timmar så börjar man liksom, jag vill längta tillbaka och jag vill tillbaka och vara med mitt barn. Så där har evolutionen verkligen trixat till någonting väldigt rätt. Men det är ju som sagt många olika känslor som ryms, och jag tror att det finns nästan som ett tabu kring att prata om att man kanske inte bara är överlycklig som förälder.
Jag tycker det var lite intressant hon sa om den här studien, föräldraparadoxen, att alltså man frågar folk innan hur kommer de må, så tror de att de ska må bättre.
Mm.
I själva verket mår de sämre än de gjorde innan, när de svarade.
Ja,
inte
precis.
Bara sämre än de trodde att de skulle göra, utan sämre än de gjorde innan.
Ja, precis.
Det är ju en lite...
Ja, spännande. Ja, och jag tänker att utifrån, om man ser hur är livet för de flesta föräldrar, så känns det inte så märkligt egentligen att speciellt under den första tiden är det ju lätt att känna sig lite isolerad och ensam. Det kan vara svårare att komma ut och träffa andra vänner som man brukade göra. Man kanske har svårare att komma iväg och träna, gymma, kanske inte ens kan rent fysiskt på grund av förlossning. Och detta med sömnen. Liv, du som kan mycket om sömn. Ja, det är ju också en stor utmaning. Och att kanske inte känna att man har samma autonomi, alltså förmåga att påverka sitt eget liv. Vill jag dricka mitt kaffe på förmiddagen eller eftermiddagen? Här ska jag få gå på toa. Även de mest basala behov ställs på ända.
Mm.
Så jag tänker verkligen att vi borde verkligen normalisera att ett mående som förälder är kanske mer än någonsin i stor förändring. Man upplever starkare kärlek än vad man någonsin har gjort. Och mer lekfullhet och mycket starkare samhörighet och en känsla av familjeskap. Men samtidigt också en större ensamhet och en större isolering och svårare att tillgodose sina egna behov.
Och för många större oro. Större, starkare upplevelse av sin egen dödlighet.
Absolut, ja.
Som också...
Verkligen. Mm.
Ja. Men då kan man ju verkligen tänka sig, det du säger, att det är både den här stora omställningen med alla faktiskt krav som det innebär på, bara rent kroppsligt på en.
Mm.
Men också krocken med förväntningarna.
Precis.
Att man trodde att nu ska jag träda in i lyckofasen.
Ja,
och sen bara kommer det några käftsmällar.
Exakt. Ja, och jag tror verkligen att de allra flesta känner igen sig i detta. Mm. Bara man pratar med andra nyblivna föräldrar, förstagångsföräldrar, så kommer historierna. Mm. Bara man själv öppnar sig, så tycker jag att väldigt många andra också öppnar sig. Också kring förlossningserfarenheter som kan ju vara allt möjligt. Fantastiska och jättestärkande till traumatiska och väldigt svåra upplevelser.
Mm.
Och det som blir lite problematiskt kan jag känna ibland är att allting pratas om under någon sorts flagga av att det här är naturligt. Det är både bra och inte bra att det är så, tycker jag. Det är bra att det är naturligt, för det är ju naturligt. Och vi ska inte behöva liksom psykologisera sönder allting, såklart. Men vi har ju ingen sån här... Man behöver lära sig att bli förälder.
Mm.
Jag tror djupt på att föräldraskap är en färdighet som man tränar sig på. Och mer så än att jag som kvinna har någon sorts väldigt naturligt moderskap i mig. Eller jag som man skulle ha ett väldigt naturligt pappaskap i mig. Utan att det handlar om antal timmar med min bebis och träna på att läsa av signaler och kunna ta bra kontakt med barnet.
Mm.
Ja, så att jag kan tycka att vi borde verkligen prata om det här som vi gör om allt annat. Att det är någonting man behöver lära sig. Och vad är det som är utmanande när man ska lära sig nya saker?
Mm.
Men här är det som att nej, det är bara naturligt. Och vi bara känner efter, gå på din känsla. Mm. Man bara, men om man känner sig hopplös, vad ska jag göra då? Ja.
Ja, men det där är intressant, och det är ju, ligger ju nära det här med att vi inte pratar om förlossningsdepression till exempel.
Mm, visst.
Ja, men mycket av det här, och hur många som sitter hemma, det tänker jag att vi i våra jobb får träffa personer som kommer och säger att jag aldrig mått så dåligt som efter jag hade fått mitt första barn.
Mm.
Eller det där året när jag bara satt hemma och kände mig som en amningsmaskin. Eller amningen inte ens funkar.
Ja, visst, ja.
Och så frågar man, pratade du om det här med någon? Nej. För att det öppnas inte, och folk sitter och känner att på BVC, på de här träffarna, att
visst.
Nej, men man pratar bara om lite ofarliga saker,
ja,
som typ blöjor och kanske med amningsskydd. Typ.
Ja, ja.
Men man pratar inte om, jag gråter hela dagarna.
Nej, men eller precis. Så. Ja, verkligen.
Så där känns det som att vi har ett jobb att göra.
Mm.
Kanske professionellt, men också kanske bara...
Medmänskligt. Ja, och det är nog den jag är inne mest på med det här. Att jag tycker att, absolut naturligt, men det är också en träningsfråga. Mm. Och vi behöver lära oss av varandra. Och idag så har vi inte alltid den äldre generationen med oss. Utan som kan lära oss, eller att man kan få avlastning. Utan vi lever ju i ett samhälle som är ganska individualiserat, och att vi lever i små kärnenheter som gör oss ganska sårbara, tänker jag.
Mm.
Verkligen ur ett psykologiskt perspektiv. Så hur kan man öppna upp och hitta andra personer som också gärna vill stötta och dela erfarenheter?
Mm.
Jag tycker verkligen de... mamma kompisar som har dykt upp för mig under det här första året som föräldrar har varit helt ovärdeliga, som delar såna här lifehacks i vardagen, hur man får till det på morgonrutinen, att man kan få sin dusch samtidigt som barnet är vaket och man är själv.
Mm.
Eller hur man kan undersöka hur många nya tänder de har jag lärt mig precis nu, nyligen. Sådana saker.
Mm.
Så verkligen att så här, våga prata med varandra.
Mm.
Och här kanske man inte behöver liksom öppna sig på det allra allvarligaste direkt, utan att ta det i små doser. Att börja prata om någonting som man tycker, åh, det här är så utmanande, eller vi sover inget bra just nu, eller så. Och så kan man ju se vilka andra föräldrar som man klickar med som verkar tänka lite på samma sätt och är villiga att också gärna dela erfarenheter, så man kan känna att vi finns i det här tillsammans.
Mm. Just det. Jag hörde någon ganska klok person, tyckte i alla fall jag, som pratade om att när man har fått barn och någon kommer att berätta att den väntar barn, då står man och tittar i backspegeln på något vis och säger, åh gud vad fantastiskt, du kommer vara med om det häftigaste du har varit med om. Och det är en kärlek som inte går liksom.
Mm.
Och i backspegelperspektivet så är det det man kommer ihåg på något sätt.
Mm, mm.
Men för den som då är kanske gravid eller liksom som står inför det, så låter det som att men det är bara det som kommer.
Exakt.
Det kommer vara bara den där räkmacka av härligheter.
Mm.
För att, och det handlar inte om att, att den redan som är mamma ljuger eller föräldrar ljuger, utan det handlar ju bara om att ja, men i backspegelperspektivet så är det lätt att bara, då plockar man bort det där jobbiga och förmedlar det härliga,
visst,
som är genuint och det var så härligt. Men det var, när det var så var det uppblandat med mycket.
Verkligen.
Det skulle man väl kanske önska att många gravida visste. Så att de var så här, vad härligt att det ska bli härligt och svinjobbigt.
Exakt. Ja, men bara så. Att få en mer nyanserad upplevelse. Jag hörde någon som, jag tog upp det här med att, att vi inte pratar mer om amning till exempel på MVC-samtalen medan att man är gravid. Att få bli lite mer förberedd på det. Nej, men jag vill inte skrämma.
Precis.
Ja, och va? Så här, man vill mycket hellre bli liksom folkbildad och förstå som i vilka andra sammanhang som helst. Så man kan förbereda sig och när det gör ont eller när det är kämpigt så ja, men bra, nu kommer den här fasen. Jag visste ju om att det skulle eventuellt kunna bli så här. Det blir inte så för alla, men för en del blir det så. Jag är en del av en större massa. Att inte känna, åh, det här hänger på mig och mina axlar. Det, jag tycker det är märkligt för att på många andra områden så tar vi de här frågorna på gruppnivå. Mm. Men när det kommer till föräldraskap och speciellt där den första tiden så lämnas man ganska mycket till sig själv.
Mm.
Och de förmågor man råkade ha med sig från sin egen uppväxt eller hur man själv har blivit bemött som liten. Ja, så det är lite lustigt tycker jag. Och jag tycker verkligen vi ska börja prata mer om liksom, hela föräldraskapet.
Men om man tittar då på, bortsett från liksom, när man är hyfsat nybliven, blir man lyckligare av att få barn?
Jo, det blir man ju faktiskt. I alla fall enligt vissa studier och i alla fall på lång sikt.
Mm.
Så till och med i den här föräldraparadoxstudien som visade att välbefinnandet gick ner, så menar man att vissa delar av välbefinnandet gick ner. De delar som handlade om att uppleva positiva känslor i vardagen. Däremot en känsla av meningsfullhet stärktes och blev starkare. Mm. Så att det är ju en liten förenkling att säga att förväntan var hög men själva måendet blev sämre. Egentligen så stärktes ju vissa delar av välmåendet direkt även när vi fått barn. Att vi känner en större tillfredsställelse med våra liv. Men en annan studie visade att välbefinnandet sjunker när vi får barn, men det stiger igen ungefär 20 år senare.
När, när barnen flyttar hemifrån.
Precis.
Okej, så det är bara att hålla ut då.
Ja, exakt.
Men om man nu inte blir lycklig, får man prata om det? Har man tittat någonting på det? Hur ser tabut ut? Vad får man säga? Nu har vi ju pratat lite om att det inte pratas så mycket om det. Men när finns det...
Alltså, jag har inte läst in mig på det så att jag kan uttala mig från någon studie. Men bara spontant, ett pekfinger upp i luften och känna av vart vinden blåser, så känns det som att det är ganska mycket tabu fortfarande.
Mm.
Det drös ju inte av personer som säger att jag fick barn men jag mår så dåligt och jag ångrar till och med att jag fick barn. Eller jag ångrar inte mitt barn men jag vill definitivt inte ha fler barn. Eller, det är lite hysch-hysch tycker jag om det. Det är den här rådande gladhetsfascismen som råder. Speciellt bland föräldrar tycker jag.
Mm.
Att man ska absolut bara vara glad och tacksam.
Mm.
Också gentemot personer som har svårt att få barn. Att det kanske finns ett tabu där med att, och hur, att det känns fel att säga att ja, man inte är super, super, super tacksam över sitt barn när det finns så många som kämpar för att få barn eller som kanske inte ens har rätt att få ha barn om man är i samkönat äktenskap till exempel.
Just det.
Så jag tycker att det är en komplicerad fråga som vi inte liksom, behandlar särskilt sunt än så länge. Jag tänker att de flesta av oss skulle sänka lite på axlarna om man kände att det fanns liksom det emotionella taket var lite högre.
Mm.
Att vara tillåtet att känna det man faktiskt kände alla stunder på dygnet. För det pendlar ju, som vi varit inne på tidigare, att ibland så känner man verkligen wow, jag vill ha 1000 ungar nu, det här är så härligt. Och andra dagar så här, herregud, hur ska jag ta mig igenom den här kommande timmen?
Mm.
Så det pendlar ju väldigt mycket och jag tycker att det är ju vad det är att vara människa. Det är vad det är att vara förälder och då behöver vi också prata om det på det sättet.
Men det här är ju på sätt och vis Jag tänker att om vi skulle vilja skicka ett råd till våra lyssnare, så kan det ju vara lite svårt för den som är i det att så här, är du ärlig nu när du säger att allt är så mysigt? Alltså den som är i en jobbig situation och skulle vilja dela den, ja det är klart, då kan man ju som du säger, man kan öppna för dig själv.
Mm.
Men det är svårt att få andra att vara ärliga. Och liksom.
Absolut, ja, och jag har märkt det själv ibland när jag delar lite grann och så märker jag att den andra säger jaha. liksom, man bara, okay. Ja, men då var skönt för dig att du inte upplevt samma. Och senast idag så pratade jag med en annan nybliven mamma, vi har barn ungefär i samma ålder, just om hur olika det kan vara. För hon hade också upplevt lite att en del föräldrar nästan inte, alltså att de inte, ja men det har väl liksom bara varit bra att vi en del upplevt. Och det, jag tänker verkligen all respekt åt att vi har olika erfarenheter, vi är olika personer, vi har olika barn, vi är i olika situationer i livet. Det är så många olika faktorer som påverkar vårt mående. Så jag tänker, det är ju jättebra om vi kan hålla en liksom hög förståelse för alla, att det kan vara olika. Mm. Men att verkligen ha med den ödmjukheten, liksom det kan vara olika åt alla håll. Mm. Verkligen. Jag har en kompis, jag höll en föreläsning om föräldraskap för ett tag sedan och så sa jag till en kompis som hjälpte mig bolla lite idéer inför det, som också är psykolog. Och hon också en ettåring och jag sa, men jag vill bara att alla ska känna att vi är liksom i samma båt, vi sitter i samma så här föräldrabåt, vi är inte ensamma. Och så sa hon, ja absolut, men vissa sitter liksom i kaptenshytten och andra fick tredjeklassbiljetterna längst ner och det typ är fuktigt där man ska sova. Så olika kan det vara. Och det gav mig verkligen en stor ödmjukhet inför att det är ju verkligen så otroligt olika. Så jag tänker att det bästa man kan göra är väl att försöka bara relatera till varandra som liksom vettig medkännande människor.
Men jag tycker den där bilden är väldigt bra. För då skulle man ju kunna tänka att om man befinner sig där under däck, där det är fuktigt och kallt och ganska jävligt, och man hör någon säga, nej men det känns bra att faktiskt kanske komma ihåg att, men vänta nu, att den säger så, kanske handlar om att den sitter i kaptenshytten.
Exakt.
Du är inte dålig som inte tycker att det är bra.
Exakt.
Så både den som har det bra kan försöka öppna upp för alltså, hur kan jag stötta dig i det du
precis,
är i?
Precis.
Jag känner inte samma nu, men jag kan ändå visa dig medkänsla. Men att den som inte får medkänsla inte lägger det på sig själv, utan kommer ihåg att det kan vara olika.
Verkligen, för det är ju så, alltså även barnen är ju olika såklart med olika behov, men också bara hur livet ser ut i förutsättningar. Det tycker jag är någonting som man också ofta glömmer i sin måendeanalys. Man bara tar sig, jag måste vara dålig och otillräcklig som inte klarar av att hantera det bättre eller njuta mer av mitt barn. Jag borde njuta och sådär. Att, men hur ser livet ut egentligen? Hur har ni det? Har ni fasta inkomster? Eller behöver man kämpa för att få söka ett arbete? Är ni i fas att flytta? Har ni föräldrar på nära håll som kan stötta? Eller vänner i samma situation, eller är du den första i vänskapskretsen och är det ingen som förstår dig? Så det finns så himla många olika faktorer, bara utöver vilket barn man fick, om det sover eller inte sover.
Och som du säger, hur ens förlossning gick.
Exakt, ja. Och fysiska liksom efterverkningen på det, verkligen.
Sen kan man väl säga att ju äldre barn blir, desto mer blir det någon slags medelvärde av alltihopa.
Ja, ja.
Inte rakt av, men lite så att liksom den som kanske inte fick sova det första halvåret kanske får en unge som sover som en liten, ja, liten bebis när den är 5-6 år. Medan den som sov hela första året kanske får ett barn med nattskräck i 3-årsåldern som vaknar, eller som håller föräldrarna vakna.
Så att, visst.
Det är liksom, ja men lite så.
Ja, det tycker jag verkligen.
Around goes around.
Ja, det tycker jag verkligen, jag har hört från flera.
Ja. Så har man en jobbig fas, på tal om, nu, du nämnde ju det här med barns sömn. Och jag tänker att det är lite allmängiltigt för allt när det gäller småbarn. Att, det som vi förespråkar väldigt mycket i boken är ju, boken, när jag säger det, är då våran, jag och Kristoffer Botelius har skrivit en bok om barns sömn som heter Godnatt. Där vi, just när det gäller de småbarnen, pratar mycket om acceptans kring deras sömnmönster för att barn sover som de sover. Kackigt och hackigt, som Kristoffer sa i något sammanhang. Och det är inte så mycket man kan göra åt det. Och så tänker jag att det är med ganska mycket i föräldraskapet, att på något sätt att orka försöka ha det där lite, det kommer att gå över, det är skitjobbigt nu. Men det är en fas. Det är väldigt svårt, tänker jag, när man är nybliven förälder med sitt första barn. För man har ingen aning. Det känns som att nu har det varit så här i 4 dagar. Det kommer, hela mitt liv kommer att vara så här.
Ja.
Men att försöka kanske tänka att men det kanske är en fas, den går över. Det kommer inte vara så här. Det händer så på tal om föränderliga liv, det händer så otroligt mycket i barns utveckling.
Verkligen, speciellt de första åren.
Ja.
Det går så fort och så, ja. Och det byts ut hela tiden och det är nya utmaningar. Och jag känner ofta att det är som att min egen föräldraprogramvara laggar hela tiden lite grann. Man skulle behöva uppdatera sitt föräldraprogram lite snabbare i takt med barnet. Men det är ju sin ordning att barnet hela tiden ligger ett steg före och dess behov och utvecklingssprång och sådär.
Precis.
Ja.
Men den som befinner sig under bildäck i början kanske får sitta kaptenshytten och längre fram och sola sig.
Verkligen, verkligen. Så. Det tror jag.
Ja, men vad bra. Vi ska runda av. Är det något mer som du vill säga innan vi sätter punkt för idag?
Kanske mest att jag tycker att alla föräldrar utan undantag är helt sjukt starka hjältar. Som jag verkligen bara vill säga. Applådera alla föräldrar oavsett situation. Ibland när jag ser folk på tunnelbanan med sina barn, jag känner jag vill bara gå fram och typ krama dem, bara, du gör så bra jobb, för att det är inte alltid man har den rösten själv, men när man kommer utifrån så kan jag verkligen se det. Gud vad vi kämpar och vi gör vårt yttersta av så mycket kärlek och omtanke, och det var, jag önskar att vi kände av det själva och kunde klappa oss på axeln lite oftare.
Tack Katarina.
Tack.
Jättefint. Vi skickar en varm kram till alla föräldrar där ute. Och alla andra.
Ja,
och alla barn.
Ja, precis.
Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Vill du vara säker på att inte missa, så prenumerera på podden i din spelare. Och tills vi hörs igen kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter barnpsykologerna_podd. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.